إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Vi fortsätta tala om kunskap. Vi tänkte läsa lite från en bok som heter Mukhtasar Kitab Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm av Sheikh Abdul Aziz Al-Sadhan, en av shiukh i Saudiarabien, som har skrivit en bok om kunskap. Och den boken är väldigt tjock, men den har förkortats. Så vi tänkte läsa lite från den. Och den är inshallah grundad på Salafs böcker om kunskap. Och vi tänkte läsa lite punkter på den. Det finns mycket fina fawaid här. Och boken börjar med att nämna hinder i vägen för de som söker kunskap. När man söker kunskap så är det inte alltid lätt, utan det kräver ijtihad och uppoffring, tålamod. Och man kommer möta på vissa hinder som man måste ta sig förbi. Det första av dessa hinder är att man har en felaktig avsikt. Att man inte söker kunskap för Allahs skull. Att ha rätt avsikt är grunden till allting i islam. Och ens gärningar baseras på ens avsikt. Innamal a'malu binniyat. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, att sanningen så baseras våra gärningar på våra avsikter. Eller en persons gärningar baseras på hans avsikter. Så det är viktigt för den personen som vill söka kunskap att han tänker på varför han gör det. Eller hur? Och det kanske inte är så aktuellt nu, men i vissa ställen så söker folk kunskap för att få status, för att tjäna pengar, att komma nära makthavarna, att bli en domare. Eller det kan vara något sånt, att få hög status i samhället och sånt. Men alhamdulillah, det här verkar inte finnas i Europa. För det är nästan motsatsen. Om du studerar islam så har du mindre möjligheter att få jobb och tjäna pengar och sånt i vissa fall. I alla fall bli rik och komma nära makthavare och sånt. Så det här kanske inte finns så mycket just i väst. Men i alla fall, man ska alltid korrigera sin avsikt. Att tänka att man studerar för Allahs skull. Att man vill förstå sig på religionen. Man vill dyrka Allah korrekt. Man vill sprida religionen till andra. Man vill rätta till muslimernas tillstånd. Det här är goda avsikter som man ska ha när man studerar. Och en elev måste alltid kämpa för att korrigera sin vilja. Som Sofiane Fouri sa, att jag har inte kämpat mot någonting svårare än min avsikt. Jag har aldrig kämpat mot någonting svårare än min avsikt. Det är att korrigera min avsikt. Och nästa punkt faller in under denna punkt. Men det är ett annat hinder. Att personen söker kunskap för att bli känd och få status. Och det här är väldigt farligt. Och vad som räcker för att visa hur farligt det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, som har berättats från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah alayhi rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Det första av människor som det kommer dömas bland på domedagen är en person som lärde sig kunskap och lärde ut den. Han lärde sig Koranen. Eller reciterade Koranen. Man kommer att hämta den här personen. Och han kommer att erkänna alla välsignelser han har fått. Och då kommer det att frågas, eller han kommer att frågas: vad har du gjort med dessa välsignelser? Och han kommer att säga: jag lärde mig kunskapen och jag lärde ut den. Och jag läste Koranen för din skull. Yani för Allahs skull. Och då så svaras det: kadabt, du ljuger. Men du lärde dig kunskap för att man ska säga alim, kunnig. Och qara'ta al-Qur'an liyuqal qari. Och du läste Koranen för att man ska säga qari, att det är en person som läser Koranen vackert. Faqat qil. Och det sades. Men folk sa till dig, alim och qari. Precis det du ville. Och då beordrar Allah änglarna att släpa den här personen på ansiktet och kasta honom i elden. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Så han fick vad han ville. Men han förlorar i nästa liv. Istället för att vara bland de bästa som ulema kommer att vara, så fick han vara bland de sämsta i helvetet. Så avsikt är viktigt. En man från Salaf som heter Bishr bin Harith, han sa mattaqallah men ahabba shuhra. Personer som tycker om kändiskap har inte fruktat Allah. Han fruktar inte Allah. Personer som tycker om att vara känd fruktar inte Allah. Imam Ahmed brukade säga, jag önskar jag kunde vara i Mekkas typ förorter eller långt bort från folk där ingen känner igen mig. Waqad bulitu bi shuhra. För jag har sannoliken prövats med att bli känd. En Allah har prövat mig med den här statusen som jag har fått. Det var något som han ogillade. Och samma sak Imam Shafi'i rahimahullah brukade säga, jag önskar att folk fick den här kunskapen som jag har utan att jag har någonting med saken att göra. För det är fitna. Det är en prövning för människan att bli känd, att få status. Och Sheikh Mokbe brukar också säga att ni blev prövad med shuhra, med att bli känd. Det är någonting farligt som våra ulema och salaf inte tyckte om. Hamad sa att han gick med Ayub, yani Sikhtiyani, den stora alimen. Och han tog konstiga vägar in i stan. Så jag bara undrade hur i hela vägen han hittat de här vägarna. Och så sa han, eller han gjorde det för att fly från folket. För att folket skulle säga, det här är Ayub. Ja, ni kollar, det är Ayub. Vi går efter honom typ och frågar honom och så vidare. Men han tog dessa konstiga vägar för att slippa folket. En gång så sa Imam Ahmed till sina elever, då han hade hört att folk talade gott om honom, han sa, ja Abu Bakr, som studenten hette, إذا عرف رجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. Om en man känner till sin egen status eller vem han är, så spelar ingen roll vad folk säger. Eller hur? Du vet dina brister. Du vet dina tillkortakommande. Det spelar ingen roll om folk säger du är bäst, du är så from, du är så kunnig. Eller hur? Så det är en viktig punkt, att man ska inte sträva efter att bli känd. Utan det kanske är något som kommer med på köpet. Men det är något som ulema brukade ogilla. Ett annat hinder i vägen för kunskap är att personen som söker kunskap inte går på lektioner. Han faller kort i att gå på föreläsningar. Och det har sagts av Salaf, al-ilm yu'ta wa la ya'ti. Kunskapen tar man sig till och den kommer inte. Eller du tar dig till kunskapen och den tar sig inte till dig. Eller hur? Om du vill ha kunskap så ska du söka den. Den kommer inte komma och knacka på din dörr. Innama al-ilmu bita'allum. Som det har sagts i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Att kunskap kommer endast genom att studera. Eller hur? En annan ursäkt som folk kommer med är att de är så upptagna. De måste jobba och studera och massa saker. Och det här är en av de största orsakerna som hindrar människan från att uppnå kunskap. Men en person ska försöka att planera sin tid och att lägga sin fritid på att studera. Eller hur? Man planerar tiden så att man kan lägga några timmar om dagen till att studera. En annan ursäkt som folk kommer med är att de har inte tid att studera, eller det finns viktigare saker, Och det är att syssla med akhbaren, i nyheter. Vad händer i världen och så vidare. Politik och känna till situationen av muslimerna och så vidare i samhället. Att det här är det viktigaste. Vissa människor går extremt i detta. Genom att det här med politik och känna till tillståndet av muslimer och situationen och så. Och vissa faller kort, de bryr sig inte alls. Men muslimer ska gå en medelväg. Vi ska lära oss islam och vi ska också vara medvetna om vad som händer i världen, eller hur? Eftersom att kunskapen får dig att förstå dessa situationer. Och de kommer med lösningen till problemen. Till skillnad från personer som bara studerar politik och vad som händer i världen och nyheter. Hur ska han kunna lösa situationen? Kan han lösa situationen? Kommer han komma med några lösningar? Nej, han kanske har Hamas, han kanske brinner i sitt inre för, och han såras och känner sorg för det som drabbar muslimerna. Och det gör vi alla. Men han har i slutändan ingen lösning. Och han vet inte hur han ska tillrättavisa situationen. Så kunskap är viktigt. Och de säger som till exempel Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, han hade bland den tyngsta kunskapen. Han var bland de kunnigaste av de lärda. Men han var också väldigt, väldigt insatt i vad som hände i världen. Alltså under hans tid och så vidare. Och han kom med lösningar. Och Sheikhen säger att det är sorgligt att se vissa av dessa ungdomar som, ja, de mashallah har känslor för muslimerna, som vi alla ska ha. Men han ber inte som profeten sallallahu alaihi wasallam. Då han sa sallu kama ra'aytumuni usalli. Vi ska be så som profeten bad sallallahu alaihi wasallam. Han gör inte wudu så som profeten gjorde wudu sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Det är en massa saker. Och om du kollar på honom kanske du inte ens ser sunna. Och vissa av dessa människor, wallahi, om du inte visste att han var muslim, du skulle inte kunna se att han var muslim på hans yttre. Så det är viktigt att man har en slags balans. Islam och kunskapen om islam kommer först. Och den här kunskapen är också viktig. För det enda som kan få muslimerna tillbaka till ära och framgång är att vi går tillbaka till religionen. Och det kan vi endast göra om vi känner till religionen. Genom med kunskap. Inte som någon jahil, någon okunnig person hade sagt som föreläste i Sverige. Att, typ, man frågade varför lär du inte ut islamiska böcker. Då hade han typ sagt att vadå, ska vi kasta Bukhari på judarna? Eller subhanallah, vilket uttryck.
Ja,
ni, vadå, ska vi kriga med böcker typ? Förstår du? Och det här är helt batel. Det är helt falskt, utan det är endast med kunskap som vi kommer att vinna över judarna och vem du nu må vara. Förstår ni? Med en riktig islamisk armé. Varför tror ni att Allah har straffat oss med folk som judarna? För att vi har vänt oss bort från religionen. Så det är tid att gå tillbaka och då kommer Allah att ära oss. Så sahaba var inte många, men de var starka. För de hade kunskap och iman. Eller hur? Idag är vi många, men som profeten sa, alaihissalam, kaguthaa is-sail. Ni är som skummet på havet. Men det finns inget gott i. Så vi måste gå tillbaka till religionen. Och det är genom kunskap. Och kolla som Ibn Taymiyyah. Vad gjorde han när han skulle kriga och göra jihad? Han ställde sig och predikade för folket. Lärde folket religionen. Kallade folket till rätt aqida. Och sen sa han, jalla bismillah, nu krigar vi. Men folk hade rätt aqida. Inte bara, yani, vem som helst går och gör vad som helst. Det svarar inte kaos, utan vi utgår från rätt sak, rätt aqida, med rätt mål. Och sen så kommer inshallah ta'ala att ge oss seger. En annan farlig sak som är ett hinder när man söker kunskap är att man prisar sig själv. Tezkiyatu nefs. Att höja upp sig själv och att ge sig själv öknamn eller stora namn som han inte förtjänar. Och det här är något som är förbjudet i islam. Man ska inte göra det. Förutom det finns vissa undantag. Allah ta'ala säger فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Prisa inte er själva. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah vet bäst vem av er som är gudfruktig. يعني, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Ni ska inte prisa er själva. höj upp er själva. Surat An-Najm 32. Allah klandrar också Ahlul Kitab, de som fått boken för oss, för att de prisade sig själva. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Har ni inte sett dem som prisar sig själva? Nej, Allah är den som prisar vem han vill. Han klandrar dem, det är fel av dem att de prisar sig själva. Allah är den som har rätt att prisa folk. Surat An-Nisa 49. Och det finns vissa undantag som vi sa. Som till exempel då profeten Josef a.s. sa till konungen: Ij'alni ala khazain al-ard, inni hafidun alim. Gör mig som ansvarig för landets rikedomar. För jag är hafidun alim. Jag kommer att ta hand om detta och jag har kunskap. Men det var på rätt plats i rätt tid. Och han var sannoliken en person som var hafidun alim. Så det finns vissa undantag, men generellt så ska man inte prisa sig själv. Och man hör aldrig en alim säga: jag är sheikh, jag är alim, jag är kunnig, jag är mest kunniga. Det hör man aldrig, utan det vi har sett från ulema är en ödmjukhet där de säger att de är okunniga och de inte kan mycket och de tycker inte om att kalla sig alim och sheikh. Eller hur? Jag vet inte om ni såg sheikh Fala när man sa till honom massa alim och så, han började gråta. Så nu. Som sa Sheikh Albani. De sa: vi såg det i drömmen med profeten sallallahu alaihi wasallam. Han började gråta. Han sa: gå ut allihopa, gå ut. Alltså, vem är jag liksom? Eller hur? Aisha. Alltså, vem är jag att Allah ska skicka ner verser från Koranen? Och så vidare. Så man ska vara ödmjuk som muslim. Man ska inte tro att man är någonting. Ett annat hinder i vägen för kunskap är att man inte agerar på sin kunskap. Och det här har vi talat om i tidigare lektioner. Att man inte agerar på sin kunskap. För kunskapen är ett bevis för dig eller emot dig. Och syftet med kunskap är att man ska agera på det. Eller hur? Och om man inte gör det så kommer man att glömma bort det. Så hur ska man bli ärlig och lära sig och bli en talad elev om man glömmer bort kunskapen? Det funkar inte. Utan man måste gå hand i hand. Lära sig och implementera kunskapen. Ett annat hinder i vägen för kunskap är att al-ya's wa ihtiqar al-dhat. Att typ misströsta och tro att man inte är någonting alls, att man är helt värdelös, att man inte har någon chans. Alltså den totala motsatsen till att upphöja sig själv. Att tro att man är värdelös. Att jag kommer aldrig att kunna lära mig. Till exempel att en person har svårt att minnas, han har svårt att läsa, han läser sakta, han förstår sämre och saktare än andra människor och så vidare. Den här personen ska inte ge upp. Han ska fortsätta. För sannoliken så kommer kunskapen att komma samtidigt som han lär sig. Ju mer han lär sig, ju lättare kommer det att bli i framtiden. Och Allah Ta'ala säger i Koranen: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah är den som tog ut er från era mödrars sköten då ni inte visste någonting. Ni hade ingen kunskap. Och sheikhen säger att alla vi människor är likadana. Enligt Bukhari, Imam Ahmed, Imam Shafi'i. De kom ut från sin moder utan att ha någon kunskap, eller hur? Men de kämpade och de fick kunskap. Och vi är också människor. Vi kom ut från mammas mage precis som dem, eller hur? Så man ska aldrig tänka att jag har ingen chans, jag är värdelös och så vidare. Utan alla har en chans. Och man ska kämpa som vi sa. Vi kommer nämna mer exempel på det senare. Ett annat hinder i vägen för kunskap är ett teswif, att man säger sofa. Att man skjuter upp saker och ting. Imorgon, jag ska, nästa månad, om ett år. Jag ska åka och studera sen. Jag ska börja göra sunnebönor sen. Och man skjuter upp saker och ting. Och Salaf de sa, det här är en av Iblis soldater. En av Shaitans soldater. Att lura människan till att skjuta upp saker och ting. För man vet inte om man kommer att leva till imorgon. Som en poet sa: ولا ترجع عمل اليوم غد لعل غدا تأتي وأنت فقيد. Att skjuta inte upp dagens gärningar till imorgon. Kanske morgondagen kommer, men utan dig. Förstår ni? Så är ni. Du vet inte om du lever imorgon. Så ta tillfället i akt och gör det du kan just nu. Om man lever i nuet. Man ska inte skjuta upp saker och ting till imorgon. Men till exempel om du studerar och du säger att nu lägger jag fokus på Koranen. Och du läser mycket Koran och mycket hadith. Och du har ett schema du följer. Det här ska jag göra tills jag är färdig med si och så. Och sen ska jag lära mig si och så. Du skjuter upp det. Sofa, det är samma ord. Du skjuter upp det. Det här är okej. Inte att du faller kort och inte gör någonting alls och säger sen ska jag lära mig Koran. Utan du gör någonting gott. Och skjuter upp någonting annat som också är gott. Det här är okej. Det är inte det som är fel. Utan det som är fel är att man är lat och sen skjuter upp saker och ting till morgondagen. Och det har nämnts från Al-Khalil ibn Ahmed, en av de lärda. Han sa, tid är tre sorters. En tid som har varit och den kommer aldrig tillbaka. Tiden du befinner dig i, så kolla på eller se hur du ska ta dig förbi den. Hur du ska spendera denna tid. Och en tid som kommer och den kanske du inte kommer att uppleva. Så det är nuet man ska leva i. Och Ibn Hubeira, han sa en fin poesi, han sa والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. Han säger att tiden är det käraste en person kan ta vara på. Och jag ser det också som det lättaste en person kan slösa bort. Eller hur? Det är det dyrvaraste en person kan ta vara på. Och det är också det lättaste en person kan slösa. Och vi lever i en tid där man har uppfunnit maskiner för att slösa tid, eller? Döda tiden, som man säger. Eller? Allt som finns där, datorer och tv och spel och eventualitet. Alla måste där folk sitter timmar och timmar och timmar och döda tiden. Alla måste Salaf brukade ta vara på sin tid. Vissa berättade för Imam Ahmed. De sa, varenda gång vi såg honom så var han leende. Eller så läste han. Eller så letade han efter någonting i böcker. Innan han satt och läste högt eller letade efter någonting i böcker. Han var alltid upptagen med någonting gott. Andra berättade från Khatib al-Baghdadi. De sa, varenda gång vi såg al-Khatib så hade han en bok i sin hand som han kollade i. Ja. Shaitan, det brukar sägas att han har fem. Han försöker med fem saker på människan. Att vilseleda människan med fem olika saker. Den första är att han får människan att begå kyrk och kuffer.
Vad?
Kyrk. Idol worship.
Yeah.
Eller kuffer. Till lämna islam. Då är shaitan glad och han har vunnit. Självklart, då är han nöjd. Det är det bästa han kan få. Att leda människan bort från islam. Om han inte kan det, så försöker han med kebair. Stora synder. Om han inte kan lura människan med det, så försöker han med små synder. Om han inte kan det, så försöker han leda människan bort med det som är makro, det som är ogillat. Och om han inte kan det, så försöker han att få personen att slösa sin tid på saker som är okej. Okay. Genom att han inte satsar tiden på det som är bra. Och då har han också en liten vinst, eller hur? Även fast personen kanske inte gör någonting haram, men han förlorar någonting som är bra. Och då brukar jag säga att Shaitan försöker med de här fem sakerna. De här fem stegen för att lura människan. Och de nämner, Ibn Jawzi nämner i Telbis Iblis, den här boken, som handlar om hur Shaitan lurar människan. Att om en människa ibland gör någonting gott. Det tar en stund, en timme eller någonting. Då kommer Shaitan och säger, mashallah, du är så bra. du är bättre än, de andra kan inte det här. Du har gjort så mycket bra idag. Nu förtjänar du att vila. Och den här vilan som du gör, den är typ dubbelt, eller den är hela kvällen kanske, hela dagen. För du tänker, men nu har jag gjort någonting bra, min dag är bra idag. Jag är bättre, de andra kan inte det, jag är bäst. Eller hur? Så shaitan är mycket, mycket ful alltså. Kata alla håll. En annan sak som man kan ta vara på sin tid med är att lyssna på föreläsningar. På durus, på Koran. Allah Ta'ala har underlättat för oss på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Förr i tiden fick man resa ibland en månad för att få en hadith. Vissa av salaf spenderade 30 år i resa efter kunskap. Vissa av sahaba reste en månad för att få en hadith. Många salaf likadant, en månad, flera månader för att få ett fåtal hadither. Idag man kallar upp på internet, en cd-skiva, miljontals eller tusentals böcker. Det har aldrig varit så lätt att hitta kunskapen som idag. Aldrig. Och inte bara det. Lektionerna finns inspelade. I Ibn Uthaymin finns flera tusen lektioner. Sheikh bin Baz flera tusen lektioner. Sheikh Albani mer än tusen lektioner. Förstår ni? Så idag så kan man också ta vara på sin tid genom att lyssna på en lektion när man jobbar. Om man har ett jobb där man kan lyssna på lektioner. När man lagar mat. När man är hemma, man städar, vad som helst. Så kan man lyssna på lektioner i bilen. För det kan hända att den här chefen säger någonting som du kommer ta nytta av hela livet. Så det är väldigt, väldigt bra att lyssna på lektioner och föreläsningar. För många av oss har inte haft den dygden av att få sitta med ulema. Och dessa stora ulema som har dött. Men alhamdulillah, deras verk finns inspelade. Och de finns gratis att ladda ner på internet. Och du kan fylla en MP3 med hundratals durus. Eller din mobil. Så alhamdulillah. Allah har underlättat mycket för oss. Det är viktigt också att man som elev går på föreläsningar. Att man går på föreläsningar. Och att man inte nöjer sig med att sitta hemma. Även om man har 1000 gigabyte med föreläsningar, så ska man ändå gå till ulema. För genom att sitta hemma så missar du ändå någonting. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han nämnde att när du går till sittningar av kunskap, av vikr av Allah, vad händer? Allah sänder ner sakina, frid, barmhärtighet, änglarna kommer, förlåtelse. Det är khair, det är baraka att sitta med de lärda, som du aldrig kan uppnå genom att sitta hemma. Så man ska gå på lektioner. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det kommer komma en tid då personen kommer att ångra sig. Och det är när de lärda har dött. Man säger, om jag bara hade gått till den här personen. Om jag hade tagit nytta av den här lärda personen. Och det här är för de som är i närheten av de lärda. Tyvärr finns vissa elever, även i Medina, de lägger mycket fokus på att sitta hemma och läsa. Och de går inte till ulema. Och det här är fel. Hamdulillah. Jag läser precis. Sheikh Muqbil Rahimahullah, han sa att du läser en månad, eller att du går till en lärd person en gång, kan vara bättre än att du läser en hel månad. För du kan få ut så mycket mer av den här personen. Han har kunskapen samlad. Han ger den till dig färdig. När du läser, det är många saker som måste falla på plats. Så den här lärda personen, ge dig kunskapen serverat på ett fat. Och kanske lär dig saker som du kommer ta nytta av hela livet. Så man ska ta vara på dem. Lärda. För de är inte många. Som profeten sa, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbidu al-ilmu intiza'an. Yantazi'uhu min suduri an-nas. Walakin biqabd al-ulama. Att Allah Ta'ala kommer inte ta bort kunskapen. Bara lyfta upp den. Utan han kommer ta bort kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det att det inte finns någon lärd kvar. Då kommer folk att vända sig till okunniga människor. Och fråga dem. Och de kommer att ge fatwa. Svara utan kunskap. Och alla kommer att gå vilse. Och den hadith i Bukhari och i Muslim berättat från Abdullah bin Amr. Så det kommer en tid och ulema försvinner. De dör. Och vad händer? Folk vänder sig till de okunniga. Och det här kan vi också se mycket idag. Som Sheikh Mokbel sa också om den här haditen. Att idag är många muslimer så okunniga. Att de kan inte skilja på en lärd person och en spåman. De kan inte skilja på en lärd person och en kommunist eller någon. De vet inte skillnaden. Och speciellt idag när vi har dessa tv-tjur. Sätter på sig fina kläder. Han har långt skägg. Men vad har han studerat någonstans? Hur gammal är han? Han är 30 år någonting. Han sitter och ger fatwa ibland. Felaktiga fatwa som vi säger. Det är katastrof. Så det är väldigt viktigt att man tar nytta av de lärda. Av de stora lärda. Innan det att de försvinner. Det är också viktigt när man går på dessa lektioner att man gör det kontinuerligt. Om du väljer att gå på en åker iväg och studerar och chefen går igenom en bok, försök att gå på varenda föreläsning. Att aldrig missa en enda. Kontinuerligt. Då kommer ni att ha nytta. Det berättas från vissa av salaf. Då sa Abu al-Abbas, Thalab Abu al-Abbas, han sa att Ibrahim al-Harbi missade inte en enda föreläsning på 50 år. På 50 år var han alltid närvarande på föreläsningarna. Så det är viktigt att man är kontinuerlig i sitt sökande efter kunskap. Och att man också kommer i tid. Att man inte kommer sent är också viktigt. Kommer tidigt, sitt nära till chefen och ta nytta. De frågade Shabi, rahimahullah, den stora imamen från förr. Var har du fått all den här kunskapen ifrån? Och då så svarade han. Binafi al-i'timad, wa sayru fil bilad, wa sabru ka sabr al-himar, wa bukur ka bukur al-ghurab. Han sa, jag fick den här kunskapen. Binafi al-i'timad. Och Allah alam att det betyder att inte typ fästa sig vid någonting för mycket. Någonting världsligt. Och sayru fil bilad. Och genom att resa i världen. Och sabru ka sabr al-himar. Och att ha tålamod som en åsna. Och att komma tidigt som en kråka. Ja ni? Kråkan sitter och väntar på sitt byte tidigt, eller hur? Jag säger det så. Och med tålamod och med att resa fick jag den här kunskapen. Så det är bra att komma tidigt och inte komma sent. En annan viktig sak när man studerar och går på föreläsningar om man kommer sent eller man missar är att man tar igen det man har missat. Fråga din kompis, vad sa chefen, vad gick ni igenom? Eller lyssna på dansen om den är inspelad. Och ta igen det ni har missat. Det är också viktigt. En annan viktig punkt är att man ska skriva på boken. Om du går till en föreläsning och chefen går igenom Bukhari till exempel. Ta med dig Bukhari, den arabiska boken. Och så skriver du på kanterna. Skriv här på första sidan, andra sidan, de är vita. Det som inte står i förklaringen och de nyttor som chefen säger. Och vissa kanske tänker vad som är kludda i böcker. Ja, det ska man göra. Och det är så eller man alltid har gjort. Man skriver i sina böcker. För boken kommer finnas kvar. Men om du tänker när jag ska skriva i ett häfte till exempel. Som vissa gör. Då händer det ofta att boken finns kvar men häftet försvinner. Eller hur? Boken kan du ha i 40 år. Och öppna. Mashallah, jag satt med chefen min bärs och jag skrev så, så, så. Men det här häftet, Allah vad som händer, du flyttar 5-6 gånger och så vidare. Det försvinner kanske. Så det är bra att skriva i böckerna. Och det här är ma'ruf. Jag har själv sett, jag gick in till Sheikh Albanis bibliotek i Medina. Och såg hans böcker och var fulla med skrift. Öppna här första sidan. Kolla, det står faida. Och det är också en annan sak som nämns här i boken. Om du läser en bok till exempel en bok från Othemin, och han nämner någonting jättegrymt, jätteviktigt på sidan 50. Då öppnar du första sidan och så skriver du här på sidan 50, och Othemin säger si och så. Någonting kort bara. Det kallas för fawaid, nyttor. Så när du öppnar boken, när du har läst färdigt den, så vet du, oj, mashallah, jag har 30 fawaid från den här boken. Eller någon kommer att fråga dig, ah, kommer du ihåg vad Othemin sa i den där boken? Då vet du direkt, ja. Jag har skrivit ner det, men jag kommer inte ihåg vilken sida, men det står då. Står du? Annars blir det jobbigt, ja, det står i boken, var? Jag vet inte. Så det är bra att man skriver ner fawaid i boken och tar med sig den här boken på lektionen. Det är också viktigt när man går på en lektion att man är fokuserad och koncentrerad och inte sitter och håller på med andra saker. Vävi nämner i hans bok Sir, historien. Sirens historia från de nobla människorna. Att från Ahmed ibn Sinan, han sa vi satt med Abdurrahman bin Mahdi, en av de stora lärda från folket av hadith. Och han sa ingen person talade under hans lektion. Ingen person vågade ens vässa pennan. Ingen stod upp, utan de satt så still som att det skulle vara fåglar på deras huvuden. Eller som att de skulle vara i bönen. Eller så fokuserade var de. Och det har också nämnts en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att sahaba satt som att det skulle vara fåglar på huvudet. Yani de satt still, fokuserade. Och en sak som är farlig att man går, eller fel att man går till ulema och man sitter kaxigt, man sysslar med andra saker, man sitter i mobilen, sms och så vidare. Du behöver inte gå dit. Gå ut från moskén istället. Du slösar din tid och det ser dåligt ut. Sitt respektfullt, lyssna på chefen och så vidare. Att man går på en lektion och sitter och snackar, och det är fel. Okej, om du väntar på ett viktigt samtal, gå ut och prata. Det händer någonting med alla människor. Om du vill gå på toaletten, gå. Men att man sitter och är okoncentrerad, sitter och läser andra böcker och sånt, det är fel. Det är inte respekt. Du kommer inte att ha någon nytta heller av lektionen. Och man ska gå på så många föreläsningar man kan, om man tar nytta av dem. Det handlar inte bara om hur mycket, utan det handlar om hur mycket förståelse man har också. Du har nämnts för Nawawi, Imam Nawawi, att han brukade gå på 12 föreläsningar om dagen när han studerade. 12 stycken om dagen. Och han skrev ner allting som sades på föreläsningarna. Och så sa han, wa barakallahu ta'ala fi waqti, att Allah välsignade min tid. Så man ska ta vara på tiden, som jag sa. Gå till de lärda, gå på många föreläsningar. Men på rätt sätt. Att du läser lektionen innan, du läser lektionen efter, du skriver ner, du går igenom det som sades. Att du bara går och sen glömmer, det finns det inget, inte mycket gott i. Det finns alltid gott i det, men inte lika mycket gott som att gå dit och ta nytta av det som sägs. Och man ska aldrig misströsta, som vi sa, och ge upp det här med föreläsning, att man inte förstår. De nämner från Imam Ahmed rahimahullah att han sa, kuntu fi kitab al-hayd 9 sinin hatta fahimtuhu. Jag studerade menstruation i 9 år tills det att jag förstod mig på det. Imam Ahmed, Imam Ahl Sunnah wal Jamaah, studerade menstruation i 9 år tills det att jag förstod mig på det, så. Mashallah. Och jag tror det är också ett problem som vi har idag, att man tror att, mashallah, jag har gått ut ett universitet, jag har varit i Saudi 5 år, jag måste kunna de här sakerna. Nej, du måste inte kunna de här sakerna. Saker och ting tar tid. Utan kunskapen är stor och det finns så mycket. Så man ska inte ge upp och säga, man har inte förstått mig på allting inom islam på 5 år. Det är helt normalt. Då är det som det ska. Om du tror att du kan allting i islam på 5 år, kallas, då är allting fel. Så det tar tid och man ska inte ge upp. Om Imam Ahmed inte går upp i 9 år för en sån här sak, varför ska då vi ge upp för? Och man ska fortsätta. Om du inte förstår, fråga. Läs om igen tills du förstår. Även om det är en enda sak du läser en hel dag. Tills du förstår. Och fråga. Och skäms inte. Att fråga och säga, jag förstår inte, jag fattar inte, kan du nämna igen? För det har nämnts om Mujahid att han sa, la yata'allam al-ilm mustahi wa la mustakbir. Personen som skäms och är högmodig kommer aldrig att lära sig. Den som skäms, jag vågar inte fråga. Han kommer aldrig att lära sig. Och inte heller den som är högmodig säger, vad ska jag fråga honom för? Den här killen, han är yngre än mig. Bla bla bla, jag har högre status än honom. Han kommer aldrig att lära sig. Man måste ödmjuka sig för de lärda. Och våga fråga. En annan viktig sak när man går på lektioner är att inte avbryta chefen när han pratar. Om han säger någonting fel, och rätta honom, det är en annan sak, men att aldrig avbryta honom i hans tal. Tills det är att han är färdig. Imam Bukhari nämner hans sahih. Han säger kapitel. Bab man su'ila ilman wa huwa mushtaghil fi hadithihi fa tamma al-hadith thumma saqa al-hadithna. Kapitel. Om en person som frågas om någonting, men han talar redan om någonting annat och fortsätter att prata om det han gjorde tills det att han är färdig. Och så nämner han hadithen att en beduin kom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Då profeten a.s. gjorde en khutba, han predikade för folket. Och mannen avbröt, han sa mitt i talet, Metasa'a, när kommer domedagen? Och profeten s.a.s. fortsatte bara prata, som att han inte såg mannen eller inte hörde mannen. Och när han var färdig med sitt tal, då så sa han, Aina sa'il, vart är personen som frågade? Och då så svarade han på frågan som mannen hade ställt. Men det bevisar att man ska inte avbryta läraren när han pratar. Eller hur? Och det är inte heller från etik och moral att avbryta folk när de talar. Utan du väntar till personen har talat färdigt. Och det händer ibland att man berättar någonting. Det kanske är till exempel punkt 1, punkt 2, punkt 3. Man läser punkt 1 och så sitter någon bredvid och säger, men, och så nämner han punkt 2, punkt 3. Ja, men, ta det lugnt, jag skulle komma dit om du bara väntar. Om jag är färdig och inte har sagt det, varsågod. Och fråga om de här sakerna. Men jag är inte ens färdig. Så det här ska man ta det lugnt med att avbryta folk. En annan viktig sak är hur man ska fråga en sheikh. Det finns adab, det finns etik som man ska ha när man ställer frågor också. När de säger husnus su'al, nisul jawab. Att en god fråga är hälften av svaret. Och ulema brukade säga att vi vet en persons nivå och intelligens och allting genom sättet han frågar på, hans frågor. Så kom ihåg det, en chef han kommer döma dig på sättet du frågar på. Han kanske inte kommer säga någonting. Även om du ställer dummaste frågan, han kommer svara. Men han kommer veta vem du är. Så det är väldigt viktigt att man ställer frågan på rätt sätt, i rätt tid, med respekt. Att man inte frågar om saker som inte har hänt. Man brukar fråga sahaba och tabi'in. Vissa sådana här frågor, vad heter det, hypotetiska, som inte har hänt. Om si och så. Då så sa de, har det hänt? Nej. Då så sa de, låt det vara tills det händer. Då kan du komma och fråga. Eller hur? Och sådana här fiqh har tyvärr många fördjupat sig i. Det finns ju vissa, speciellt Hanafi fiqh. Och det har inte med Abu Hanifa att göra, utan det har med deras böcker. Att de fördjupar sig i saker som inte har hänt. Till exempel profeten sa alaihissalam att den som kan mest Koran ska leda bönen. Om de är lika, den som kan mest sunna. Om de är lika, den som gjorde hijra först. Eller den som är äldst. Okej? Det här räcker ju gott och väl, eller hur? När ska du finna personer som är likadana i alla de här? Nej, de la till 30 stycken till. Om han är så, om han är så, om han är så. Och det slutar med typ den som har den finaste frun ska leda bön. Vad är det här för någonting? Det har inte med islam gör. Det är extremt. Det har inte hänt. Och det kommer aldrig hända heller. Allah, det är helt onödigt. Det slösar på tid. Förutom i vissa fall, som Ibn Uthaymin nämner, att man använder det för att träna på vissa principer och fiqh och så vidare. Som elev, att man kommer fram till slutsatser och sånt. Men att man skriver det i böcker och slösar folks tid, Allah, det är inte passande. Så låt saker och ting vara tills det att de har hänt. Och wallah, det finns så mycket saker som har hänt som vi borde fokuseras på, eller hur? Än att studera det som inte har hänt. Och som vissa av sällan klandrade en person som sysslade med sånt, de sa att den här personen a'lamu an-nas bima lam yakun wa ajhal an-nas bima kan. Han är den kunnigaste om vad som inte har hänt och den okunnigaste om vad som har hänt. Så det är absolut inte bra att man ställer såna här eller dumma frågor ibland. Det slösar personens tid också. Den lärdes tid, han har fullt upp så han behöver inte dessa frågor. Eller att man ställer frågor för att visa upp sig. Det sitter massa folk med chefen och någon har en dålig avsikt. Han vet, jag vill visa att jag kan den här. Jag är chef, vad säger de? Det som står på sidan 556 i den här boken och bla 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 bla. Så alla kollar på någon och känner han kan jättemycket. Det här är också fel. Utan om du ställer en fråga så ska det vara för att lära dig. Eller du kan ställa det för att de andra ska lära sig. Det är också en korrekt avsikt som är tillåten. Så man ska också välja rätt tidpunkt. Du ska inte gå och ringa på chefen mitt på natten. Ringa telefonen mitt på natten. Det är fel. Det är inte adab. Eller hur? Och det är verkligen inte passande. Sheikh Mohammed bin Hadi berättade en gång att Sheikh Ahmed Najmi berättade för honom att han fick ett samtal mitt i natten. Mitt i natten, eller jättesent typ. Så Sheikhen han svarar i telefonen och så säger han, Sheikh, Sheikh, ta'afani. Sheikhen, personen som frågar, han säger, ja Sheikh, känner du igen mig? Han säger, ah du shaitan, slår han på. Det du gör är väldigt ont. Det är fel, förstår du? Så man ska respektera de lärda. Om chefen säger jag är trött, kom imorgon. Eller låt han vara. Förstår ni? Du märker att han är upptagen, han går med sin fru eller någonting. Respektera. Och vissa sahaba brukade vänta jättelänge, flera månader. För att komma till en passande liksom, situation och fråga en fråga och så vidare. Respektera och så vidare. En annan viktig sak är också att man, när man går på föreläsningar med ulema, att man inte bara går dit för att lära sig kunskap utan också för att ta deras adab, deras akhlaq, att lära sig deras goda och vackra beteende. För de är ju profeternas arvtagare. Och det har nämnts från Sam'ani och andra att Imam Ahmed hade ungefär 5000 elever. Och de sa att det var bara 500 som satt och skrev, som var riktiga elever. Och resten, eller 4500, de var bara där för att lära sig Imam Ahmeds akhlaq, hans beteende, hans goda moral och etik. De bara satt för att ta nytta av detta. Så det här är något som är viktigt. En annan man som heter Abu Bakr al-Matwa'i, han sa, jag satt med Abu Abdillah, yani Imam Ahmed, då han läste al-Musnad, hans hadithbok till sina söner, i 12 år. Jag brukade inte skriva någonting av det han sa, men jag kollade på hans adab och hans akhlaq, hans beteende och hans goda moral och etik. Jag satt bara för att ta nytta av dessa saker. När det gäller vad man ska läsa så är det bra att man börjar med det som är viktigast. Som ulema säger att man börjar med det som är viktigast. De brukar säga al-aham fal-muhim. Livet är kort. Så börja med det viktigaste före det som är viktigt. Det finns ingen islamisk kunskap som inte är viktig. Allt är viktigt. Men börja med det viktigaste före det som är viktigt. Sheikh Abdurrahman bin Sa'di, han sa, nyttig kunskap är den som renar hjärtat och själen. Den som ger lycka i detta liv och i nästa liv. Och det är den kunskapen som kommer från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Från hans hadith, tafsir eller fiqh. Eller vad som hjälper personen att förstå detta. som arabiska kunskapen om arabiska språket. Och denna kunskap ska man ta beroende på hur mycket tid man har. Ta så mycket kunskap du kan beroende på hur mycket tid du har och var personen befinner sig. Och vilka böcker en person ska sysselsätta sig med beror på tillståndet av, av det landet han befinner sig i. Yani, vissa länder kanske behöver mer fiqh, vissa länder kanske behöver mer aqida och så vidare. Så man får fokusera sig på det som ens land eller det man själv behöver mest. Men på ett ungefär, säger chefen. En person ska lägga vikt på att memorera al-muqtasarat, de korta texterna i varje gren, kunskapsgren. Varje kunskapsgren som han studerar. Om han har svårt att memorera dessa korta texter så ska han läsa dem många, många gånger. Då kommer de att fastna. Deras betydelse kommer att fastna i hjärtat. Ja. Och sen kommer resten av böckerna som han läser vara som en förklaring till det han har memorerat. Vi kommer in i exempel. Som till exempel om en elev memorerar Aqidat al-Wasitiyya. Den här korta boken, jättekort. På några A4-papper. Och Usul al-Thalatha och Kitab al-Tawhid. Dessa tre grundläggande böcker. Aqidat al-Wasitiyya av Ibn Taymiyyah. Usul al-Thalatha och Kitab al-Tawhid av Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Och i fiqh kan han memorera Mukhtasar al-Dalil eller Mukhtasar al-Muqni'. Det finns olika såna jättekorta böcker. Och han själv har en bra bok som jag har gått igenom lite grann. Menhaj al-Salikin. Jättekort. Sådär kort, alla fiqh kapitel. Det nämner ingen olika åsikter utan bara jättekort. Den är jättebra att memorera eller att läsa mycket. Eller i hadith Bulugh al-Maram och i arabiska al-Ajrumiyya. Och det är bara exempel. Så han säger eleven ska memorera dessa böcker så gott han kan. Och sen gå tillbaka till dess förklaringar. Det finns många böcker som förklarar dessa små texter. Så om personen lär sig dessa grunder och förstår sig på den så kommer han att få total koll, eller han kommer få stor koll på resten av kunskap. Och resten av de andra böckerna kommer att bli lätta för honom. Vare sig de är stora eller små. Och personen som försummar och struntar i dessa grundläggande texter kommer aldrig att nå sitt mål. Så personen som lägger vikt på dessa böcker, dessa gynnande böcker, och söker hjälp hos Allah, kommer Allah att hjälpa och Allah kommer välsigna honom i hans kunskap. Och personer som inte tar denna väg i kunskap kommer att förlora sin tid. Och det här är någonting som vi alla har sett och bevittnat. Så, exempel här. Sheikhen sa, du tar en kort bok som 40 haditer av Nawawi. Lär dig den utan till. Och vad gör du sen? Du läser förklaringar på boken. Du börjar med de lättare och sen de mer avancerade. Och försöker att förstå dig på alla hadither. Och det är också något som Ulema nämner. Det handlar inte om hur mycket du kan. En person kan 5000 hadither och kan inte förståelsen av haditherna. Eller en person kan ärva in i Nawawi och kan förklara dem grymt och djupt. Vem är bäst? Den som kan 40 hadither. Den är bättre än den som kan 5000 hadither utan att förstå sig på dem. Det handlar om förståelse. Och därför brukar man beskriva vissa av de som berättar hadither från Salaf. De säger Muqillun mutqin. Han kan lite, men han kan det bra. Och vissa andra beskrivs som Mukthir mukhtalit. Han kan mycket, men han blandar ihop saker och ting. Vem är bäst? Den första. Du kan lite, men du kan det bra. Och det här är något som många tänker på. Ska jag studera Usul al-Thalatha i flera månader? Ja. Lär dig den, studera dess förklaringar, lyssna på dess förklaringar, om och om igen, tills du kan den utan till. Och sen Kitab Tawhid, och sen 40 hadither, en lätt fick bok. Om du verkligen bemästrar dessa böcker, säger chefen, då kommer resten av böcker att bli lätt för dig. Och det handlar inte om att, till exempel han nämnde någon bok i Hanbali fiqh, att det handlar om medhab, en lagskola. Att du ska följa den här lagskolan blint. Nej, det handlar inte om det. Utan det handlar om att lära dig vad som står där i. Det här säger de. Och sen kan du läsa förklaring. Och Taimin till exempel, han säger nej, den här åsikten stämmer inte. Utan det som är mer korrekt är det motsatta åsikten, till exempel. Men du har någonting att utgå ifrån. Och sen, när du förstår dig på den här boken, du kan öppna vilken bok som helst i fiqh nästan, och du kommer att förstå dig på den. För du vet vad det här betyder. Du vet vad ordet fara är det. Eller wirath, hudud. Du vet alla de här sakerna, de här termerna. Straff, arvsrätt, skilsmässa, khul. Du vet grunden, definitionen. I en medhab. Och du vet vad de lärda säger. Sen, kallas, öppna vilken bok du vill. Och sök efter vad de andra säger. Men skaffa en grund. Det är det som är viktigt i kunskap. Att man lär sig grunderna. Grundläggande och lätta böcker. Och personen som börjar med stora böcker kommer inte att lyckas. Han kommer att misslyckas. Han kommer inte fatta någonting. Han kommer ge upp, han kommer tröttna. Och det är någonting som är känt. Eller hur? Så det var några råd vi hade att säga idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.